På 3 veckor så händer det bröllop, dödsfall och födsel av ett nytt liv. Så det var väldigt intensivt och har ju varit under hela hösten naturligtvis efter pappa dog.
Jag känner sån oerhörd tacksamhet, Maria, för att jag vet inte hur jag hade mått idag om inte du hade kontaktat mig.
Nu är det dags igen, Helena. Hej!
Hej!
Nu pratar jag sådär högt. Jag brukar alltid prata lite tystare än vad du gör. Nu kände jag att jag pratade väldigt högt. Nu så tänker vi att vi ska starta igång vårt poddande igen.
Ja,
efter
äntligen.
En lång, eller ett långt uppehåll blev det.
Ja.
Av olika skäl.
Ja, och vi har ju liksom införskaffat oss våran alldeles egna poddstudio.
Ja, men precis.
Och vi skulle idag bara spela in sådär enkelt, men det tog, vad har det tagit? Typ nästan 2 timmar för oss att få igång det här.
Ja, precis. Jag kan inte ta så mycket cred åt det. Jag har mest suttit, fast jag har suttit och jobbat lite under tiden och pratat med någon som jag ska föreläsa för på torsdag och lite sånt där. Men du, det är ju jättelänge sedan vi poddade.
Ja, det är det.
Ända sedan i början på förra sommaren faktiskt ju.
Är det så länge sedan?
Ja, det är
så
länge sedan.
Tiden går så himla snabbt.
Ja, vi hade ju tänkt att vi skulle ha ett sommaruppehåll. Mm. Sen bestämde vi oss för att vi gör ett uppehåll under hösten också. Och sen så har det gått någon månad till bara. Men nu så är vi igång.
Nu är vi igång. Och nu till att börja med kommer vi köra varannan vecka.
Mm.
För att vi ska få ihop vårt liv.
Ja, precis. Alltså det är så märkligt för vi sitter faktiskt i mitt hus kan man säga.
Ja.
Alltså jag bor ju som ett litet hyreshus där jag då ockuperar ju hela huset. Jag har ju min mottagning och mitt jobb och mitt konferensrum och allt möjligt här för Jonis assistans och så. Men i den här delen av huset där vi sitter nu, här har jag bott alltså för väldigt länge sedan. Innan jag flyttade hit igen.
Mm. Du berättade ju att du hade valt golvet här inne,
ja,
i köket.
Ja, precis. Det är helt galet.
Mm.
Alltså min äldsta son fyllde 36 fyller han i november. Det är ju helt galet. Han firade sin, eller vi firade hans ettårsdag här. Mm. I den här lägenheten.
Det är jättehäftigt.
Ja.
Men hur kom det sig att du köpte det här huset? Bodde du här och så fick du erbjudande om att köpa? Eller?
Nej. Alltså vi bodde ju här då 89-90. Så att vi flyttade ju bara några dagar innan jag fick med Jonathan. Innan han föddes.
Mm.
Till en annan lägenhet. Och sen så har jag bott på olika ställen. Men sen så när jag skilde mig 05 så flyttade jag till en ganska stor lägenhet med mina barn. Och bodde ner i stan och sen blev jag ganska trött på det. Jag hade bara liksom kontor som grannar. Jag hade inga grannar eller någonting. Så att jag blev ganska trött på det. Och då var jag inne på Hemnet och kollade. Och då såg jag det här huset och kände igen det direkt. För att jag visste att jag hade bott i den här lägenheten. Och kom ihåg att jag trivdes väldigt bra här. Framförallt med trädgården och läget och sådär. Så jag åkte hit och tittade på det. Så att då bestämde jag mig för att nej, men då köper jag hela huset.
Gud vad roligt.
Och det var 2012 och då hade jag fortfarande 2 hyresgäster och bodde på nedvåning själv. Och målet då var ju att jag skulle ta över så att jag skulle kunna ha min verksamhet här och så. Men det, ja, det tog inte så lång tid, men det tog kanske 2 år kanske efter jag köpte det. Tills jag hade hela huset, vilket jag har nu.
Vad häftigt.
Mm. Så jag har gått omkring höggravid i den här lägenheten.
Vilka minnen ändå.
Ja.
Alltså tänk ändå att få liksom knyta samman det igen. Ja, vad häftigt.
Verkligen.
Ja.
Jag kan komma ihåg, för Jonathan är född 4 september. Jag kan komma ihåg att det var varmt. Alltså jag kommer inte ihåg om hela sommaren var varm. Men det var väldigt varmt i alla fall. Senare delen av juli och augusti var väldigt varmt. Och jag kommer ihåg när Brian kom hem från jobbet så här vid 16:30. Så fick han ta Patrick som då var ju bara 1,5 ungefär. För jag var så trött. Jag var stor och tjock och trött och varm. Jag kommer ihåg att la mig i sängen där borta och öppnade och ja, jag har såna fina minnen. Det var bara dagarna innan mitt liv förändrades helt. Ja, en liten berättelse om det bara.
Ja.
Men
tack för att du
det trodde man ju inte att man skulle sitta och podda i det här köket kan man säga. Eller visste man ju inte ens vad en podd var.
Alltså det är ju ett perfekt rum för att podda i storleksmässigt.
Mm.
Sen har vi ju fått påbackning då från våran fantastiska producent som vi har nu.
Mm.
Att det ska vara gardiner och det ska vara kuddar och det ska vara duk och mattor och
ja,
allt möjligt.
Så. Kuddar har jag ingen, men matta har jag, duk har jag och gardiner satte vi upp. Så att, ja, men det vi får hoppas att det blir bra.
Det blir bra.
Mm. Ska jag bara hålla mitt barnbarn borta från det här rummet också?
Ja, just det.
Ja,
ja, ingen får ändra inställningarna nu när vi äntligen har lyckats.
Men hur mår du, Helena? Och hur har du haft det sen när vi vara ute i poddsvängen?
Ja, nej, men jag mår bra, ja. Jag har ju hunnit med både årsdag igen och födelsedagar. Och jag har hunnit med min första turné, föreläsningsturné. Mm. Och jag har föreläst, haft jättemycket sorgbearbetningsklienter. Mm. Ja, just det, jag har spelat in en dokumentär som kommer släppas här nu.
Ja. Kommer den släppas snart, eller?
Jag vet inte exakt när, men jag tror någon gång i april-maj kommer den släppas.
Mm.
Så jag väntar nu, för vi fick veta att i februari så kommer vi få ett så här, första utkast, typ. Så vi kommer få titta på det och godkänna allting. Mm. Så det längtar jag till tills det kommer.
Mm.
Så det ska bli jättespännande. Nervöst, men spännande.
Ja.
Ja. Vad har du gjort?
Ja, mitt förra år var ju ganska, eller det var inte ganska, det var väldigt händelserikt överhuvudtaget förra året. Men sen vi slutade podda där, så dels var jag på två bröllop förra sommaren. Min ena systerdotter gifte sig, Emilia gifte sig med Fredrik. Och min yngsta son gifte sig, Oskar gifte sig med Elin, så det var trevligt. Sen efter Oskar och Elin hade gift sig där, så gick det ganska fort med andra detaljer, höll jag på att säga. Så att min pappa dog en och en halv vecka efter Oskar och Elin gifte sig. Och min morbror dog. Och sen så, det var tre veckor där. Oskar och Elin gifte sig en lördag. Pappa dog. Min morbror dog en vecka efter pappa. Och sen föddes min andra barnbarn, Kåra, tre veckor efter. Så på tre veckor så hände det bröllop, dödsfall och födsel av ett nytt liv. Så det var väldigt intensivt. Och har ju varit under hela hösten naturligtvis efter pappa dog.
Mm. Jag vet att du och jag pratade rätt så mycket där när din pappa dog, om att du sa att det var så fint att du hade all kunskap om sorg, att du kunde hantera det på ett sätt som du inte riktigt hade kanske tänkt att du skulle göra.
Nej, alltså jag har ju aldrig råkat ut för, varit med om ett dödsfall så nära sen jag började jobba med sorgbearbetning, vilket är ju snart 12 år sedan, så det är ju rätt unikt att jag inte har gjort det, men eller det har jag i och för sig när jag tänker efter, men inte en så nära släkting. Så. Men jag har haft vän och så som har dött. Men jag vet egentligen inte om jag hanterar det bättre. Alltså jag är lika ledsen, men jag känner att jag sorterar bättre. Alltså jag har lite koll på mina känslor, tror jag. Alltså det fanns ingenting jag unnade pappa mer egentligen än att få dö. Och det känner jag starkt, men lika mycket och lika starkt så är jag ju ledsen. Mm. Det liksom ligger precis nära varandra allting. Men det ena fråntar inte det andra. Det är okej att känna både och. Så kan jag känna lite. Ja, men det är okej att vara längta och det är okej att vara jätteledsen över att han har dött. Men samtidigt är det lika okej att få vara extremt tacksam över att jag fick ha honom i nästan 60 år. Vilket jag är jättetacksam för. Och det är också okej att tycka att det var hemskt. Alltså för jag kom dit bara kanske en minut efter han dog. Så jag var där tillsammans med honom när han låg på golvet och när de bar in honom i sängen och jag satt hos honom och Jonathan fick komma dit och vi satt, Jonathan och jag och min mamma tillsammans med pappa en och en halv timme i sängen på kvällen där, och allt det var jättevackert. Och det är okej att det känns så också, fast det var lika hemskt. Mm. Så att ja, det var fint. Men jag längtar efter honom.
Mm.
Gör jag ju, naturligtvis.
Jag tänker också det du sa om att du kunde sortera bättre och så, men att du fortfarande var lika ledsen. Mm. Att det har ingen, alltså det spelar ingen roll att man kan sorg och sorgbearbetning. Nej. Och det är ju en del som vi pratar så mycket om.
Mm.
Vikten av att våga visa sina känslor och låta dem få ta sin plats, att man inte bara trycker undan dem. Mm. Och det tänker jag att du verkligen har gjort. Men just att du kunde sortera då.
Ja.
Vad som var vad kanske. Eller?
Men det blev väldigt tydligt för mig där.
Mm.
Under tidig höst att det var det som hände. Att jag kunde verkligen se de olika delarna. Och att det var ganska skönt. För alla delarna blev mer tydliga, tror jag, för mig. De blev mer klara och så.
Kunde du känna att det var lättare för dig att bemöta eller hantera olika situationer. Och bemöta andra i din familj, deras sorg. Eller var det svårt att ta hand om det när man själv sörjde så nära?
Nej, men jag tror att det jag pratar om nu tror jag nog egentligen handlar mer om mig själv, tror jag.
Mm.
Det tror jag. Hur jag bemötte de andra kanske får en fråga för dem. Jag vet faktiskt inte riktigt.
Ja, precis. Men jag tänker mer att man kanske har förståelse för på ett annat sätt. Mm. Att människor inte är sin bästa version alla gånger kanske.
Ja, nej men dels visst kan det vara så. Och alla sörjer ju väldigt olika och alla hanterar det ju på olika sätt. Mm. Och det vet ju vi och så är det ju. Mm. Men som sagt, jag fick ha honom i nästan 60 år. Mm. Vilket är fantastiskt när man tänker efter.
Ja.
Det är ju helt otroligt. Och jag menar, det är ju liksom nästan 60 år. Och då tänker jag så här, alltså, minnena kan ju aldrig någon ta ifrån mig.
Nej.
De har man ju för evigt liksom. Så att det känns bra.
Mm.
Gör det. Nej, så det var ju ett ganska tufft år. Så det var ju, och det var ju olika anledningar till att vi inte poddade under hösten. Men det var ändå rätt så skönt att pausa där. För min del också. För det var väldigt intensivt. Det är ju inte bara liksom att en människa dör. Och det vet ju du också.
Nej.
Det är mycket efteråt. Mycket praktiska saker. Helt plötsligt sitter man på begravningsbyrån. Och ska liksom fatta beslut tillsammans med sina syskon. Om alla möjliga saker som man kanske inte har pratat om innan. Så det har jag ju funderat mycket på. Och pratat mycket om hemma också.
Mm.
Just förberedelsen liksom, som är så viktig egentligen. Att man pratar ihop sig tillsammans kanske med den man lever med. Och hur man vill och vad man vill och sådär. Sen kunde jag kunde känna att jag också hade väldigt stor... Det låter lite dumt när jag säger stor nytta. Men jag hade stor hjälp av vårt poddavsnitt när vi hade vår fantastiska dödsdoula på besök. Mm. Och framförallt just det där när hon pratade om vikten av att... Att se kroppen och så. Sen är det ju inte alla som vill. Och det får man ju också ha respekt för och sådär. Men sen är ju FaceTime också ett fantastiskt medel. Eftersom alla var ju inte på plats när pappa dog. Och alla bor ju inte i Nässjö. Så det var ju... Men just det där att min rädsla fanns liksom inte just där den kvällen. Utan när jag ringde till Jonathan så var det var liksom det mest naturliga jag kunde göra.
Mm.
Och jag tror att jag hade lite av det i mig innan också. Men just det här samtalet med henne gjorde att det fanns ingen tvekan hos mig. Att det skulle vara fel.
Mm.
Att det skulle vara läskigt. Utan det var bara fint. Mm. Bara fint.
Alltså det avsnittet har satt sina spår hos mig också ska jag säga. Det var ett så vackert avsnitt.
Ja, det var det.
Så har ni inte lyssnat på det så gör det.
Ja, det är fantastiskt.
Jättefint var det.
Precis, jättefint. Mm. Mm. Och sen har jag ju min Jonathan då som... Jag menar, han stod väldigt nära sin morfar. Det var så fint att han fick ha det så. Och sen har ju vi bestämt i vår familj, fast det är ju Jonathan som har drivit på det beslutet. Men det är ju att vi ska alla till Nangijala.
Just det.
När vi dör. Och vi kommer ha stor fest där, för vi är ju en festfamilj liksom. Så det är klart vi ska ha fest. Och det har varit lite roligt efter pappa, alltså veckorna efter där. Han har frågat mycket så här, ja men liksom, är han där nu då? Väntar han på mig nu? Och jag bara, ja nej, men det är han ju. Han väntar, han sitter säkert där på guldtuppen, du vet, och tar en öl nu, har jag sagt så här. Nej, det tror jag inte. Nej, men kanske inte öl, han dricker kanske cola. Nej, men vad ska jag göra när jag kommer dit? Säger Jonathan. Och, ja, men då ropar du ju bara som vi har bestämt, så kommer ju morfar. Men han satt ju i rullstol, vad ska han göra då? Ja, men i Nangijala är det ju ingen som sitter i rullstol. Så här, där kan ju alla gå, säger jag. Så vi har haft sådana diskussioner.
Mm.
Så här, ja, men om Katla, om draken kommer. Ja, men de har ju dödat henne, hon finns ju inte längre. Så vi har haft mycket sådär. Så vi har liksom gjort en ny sanning nu av Körsbärsdalen. Så här, det finns ingenting ont där.
Nej.
Och där sitter alla på guldtuppen och dricker öl.
Mm. Vad fint ändå.
Ja, men det är det.
Ja.
Han är ju en fantastisk vägledare på det viset. Att han liksom pratar ju om det som egentligen alla tänker på. Och ställer ju de där frågorna. Liksom. Hur går det nu att sova själv? Och går det bra? Och han har haft mycket funderingar kring det här. Att han inte grät så mycket på begravningen. Mm. Liksom. Och då har jag fått förklara att alla gråter inte. Men man kan vara ledsen ändå. Så han har funderat jättemycket.
Mm. Jag tycker man ser ett skifte på dig lite. När du... Mm. När du berättar om din pappa så ser man att det är liksom smärtsamt men ändå fina minnen. Mm. Men när du pratar nu om Nangijala och liksom att ni har gjort er egna sanning, då lyser det upp lite extra. Så ja, det känns precis. Ljust och fint. Och,
ja, men det är det.
Mm. Mm. Jag kan känna igen mig lite i det. Alltså just att Heli också pratar. Så. Vi har en bok hemma som heter Knackarboken. Jag tror alla som har små barn känner till den.
Okay.
För man får den ifrån BVC tror jag det.
Mm.
Så det är en bok med olika dörrar i med olika färger. Och så ska man knacka på och så ser man vem som bor där.
Mm. Jag känner igen den där.
Ja,
den har
funnits säkert i alla tider.
Just det.
Men då satt jag och läste den för vår yngsta dotter Jolie. Och så satt Helia bredvid mig. Och då är det en av dörrarna så är det björnar som bor. Och då är det tre björnar som är barn och så är det mamma och pappa. Och då sa jag så här, men tror ni inte att de heter Francis, Jolie och Helia? Mm. Och så är det ju mamma och pappa då. Och Helia bara, ja fast vad är Isolde?
Ja.
Och jag bara, ja... Ja, hon var bara inte med på bilden, försöker jag säga då. Och hon bara, men mamma, jag tror att hon sover i sin säng i himlen. Visst. Med sin familj i himlen. Och så är, alltså det är så självklart när hon säger det.
Det är så naturligt.
Men, ja, precis. Men hon är också så noga med att alltid inkludera Isolde i allting. Mm. Men det är så fint på något sätt hur de målar upp bilder av hur det ser ut och vad de gör. Och, ja.
Ja,
och jag har hört Helia suttit och pratat när hon har suttit och målat och så här. Och så bara, men Isolde, sluta busa med mig nu. Och så frågar jag så här, bara, vad gör du? Så här, nej, men Isolde, hon håller på att busa med mig hela tiden.
Uh-huh.
Hon kicklar mig i nacken eller hon får mig att hicka. Och jag är så trött på att hicka nu. Och jag säger till henne att sluta göra så att jag hickar. Men hon bara fortsätter, mamma.
Uh-huh.
Kan du säga till henne? Hon är sånt där busigt syskon som inte lyssnar, säger hon då. Uh-huh. Det är så fint.
Ja, jättefint. Mm. Jättefint. Ja, nej men så har vi haft det. Så nu ska vi börja podda igen i alla fall.
Ja.
Ja, så vi hoppas att vi får tillbaka våra lyssnare nu. Eller det kommer vi ju få. Jag ska inte säga att vi hoppas, det kommer vi ju få.
Ja.
Mm.
Och vi kommer ju också jobba mycket mer med att nå ut större.
Mm.
Det är min vision i alla fall.
Mm.
Kanske få in lite sponsorer. Så är det någon som lyssnar nu som jobbar på ett företag där man känner att ja, men det här vill vi ändå sponsra. Då är vi bara mer än tacksamma för det. För det kostar ju rätt så mycket att faktiskt driva en podd. Så det är ju bara tacksamt.
Mm.
Och alltså, hela visionen med att göra detta är ju att utbilda.
Mm.
Utbilda och berätta vad det finns för olika sätt att bearbeta sorg på.
Exakt. Och dela med oss också av våra egna berättelser och erfarenheter. Och när vi är ute och jobbar och sådär.
Mm.
Och jag tänker innehållsmässigt så har vi bestämt nu att de första avsnitten så kör vi lite bara du och jag som vi gjorde i början. Men vi kommer ju ha gäster framöver också.
Ja.
Och är det någon som har förslag på någon gäst eller vill vara med själv eller av någon anledning så är det bara att höra av sig till oss om detta. Och när det gäller just sorgbearbetningen så tänker jag att, nej men alltså jag har säkert sagt det förut men jag blir bara, alltså för varje vecka som går så blir jag bara mer och mer övertygad om vilken fantastisk metod detta är. Det är så fint att få följa klienter på olika sätt. Mm. För jag menar, det är ju inte så att alla klienterna kommer av samma orsak heller. Utan det är ju så många olika anledningar människor kommer. Och många olika förluster som pluppar upp. Och just det där att en del kommer kanske för att man tänker sig att det är just det man ska bearbeta. Och sen så hamnar man på ett helt annat ställe. Vilket också är fint. Och just det där att... man gör sorgbearbetningen, men om man vill så kan det dessutom få vara ens livsverktyg.
Verkligen.
Det behöver inte vara slut när man går ut från dig eller mig från sista gången. Utan man kan välja att det ska vara ens livsverktyg och faktiskt använda det för livet.
Mm.
Och det, är också
och det tror jag inte vi kan nog poängtera egentligen. Nej. Vikten av att fortsätta bearbeta.
Ja.
Att hos oss gör man ju, eller vad man än väljer att göra sorgbearbetning. Om man gör det enligt den metoden vi jobbar med så... gör man ju en bearbetning hos oss, men man behöver ju fortsätta sen och fortsätta bearbeta.
Precis.
För att få en hållbar effekt av det.
Så är det ju. Mm. Och jag tänker att det passar många att göra det ganska snabbt. En del passar inte för att man känner att man vill pausa eller man livet tar en någon annanstans eller sådär. Men då kanske man kommer tillbaka efter ett tag. Det finns ju många olika sätt att göra det på. Men att det är viktigt att alla vet att vill man så har man sitt livsverktyg.
Verkligen.
Och just det här att... också. Jag brukar också säga det att det är som en kurs i självledarskap.
Mm.
Det är ju verkligen det. Och den är ju fantastisk. Jag brukar alltid med mig någon bok.
Ja.
Men jag läste Carina Nunstedts bok. Har du läst den?
Nej, jag har aldrig ens sett den.
Den är ganska ny, eller kanske i höstas tror jag. Vi ses på andra sidan heter den.
Jo, men det är jag faktiskt. Det känner jag igen när
du
säger
det. Ja, precis. Carina Nunstedt, hon är författare, journalist och förläggare. Och har bland annat podden Hälsorevolutionen tillsammans med Maria Borelius.
Mm.
Men hennes man, som heter Per Nunstedt, tror jag, dog i cancer. Så boken är en det är hennes berättelse egentligen om att bli änka och allt det. Den är jättefin boken, men det som var lite roligt i den här, mitt i den här boken, så går hon sorgbearbetningsprogrammet i Stockholm. Så det var lite kul att läsa det faktiskt, och hon beskriver det så här: 17 själar i en källare eller 6 laxar i en laxask, tänker jag, och börjar nästan skratta för mig själv. Och så beskriver hon den här lokalen i Stockholm där hon har varit, och där var ju det jag gick min utbildning, och hon beskriver när Anders presenterar vad sorgen är och hur vill ni leva era liv, fria eller i ett känslomässigt fängelse. Meningen är att vi ska försonas med oss själva, bearbeta brustna drömmar och förhoppningar och så vidare. Och så beskriver hon vad som händer med henne under den här kursen och under bearbetningen. Men i slutet så beskriver hon det så här: innan vi skiljs åt den sista dagen så samlar kursledaren oss och delar ut uppmuntrande ord på vägen. Möt sorgen och smärtan. Därunder ligger glädjen och nyfikenheten och bara väntar. Jag vacklar ut i vårkvällen, starkare och samtidigt mer sårbar. Senare ska jag rekommendera kursen för alla nära och kära, men den här dagen känner jag mig genomskinlig. Syns det hur alla känslorna sitter på utsidan? Och det var så komiskt för att jag avslutade en för någon vecka sedan. Och den klienten, hon beskrev nästan exakt likadant. Hur hon kände sig nästan så här genomskinlig. Och alla känslorna bara var på utsidan. Det var en ganska... Men den här boken kan jag verkligen rekommendera. Vi kan lägga ut den på vår Instagram. En jättefin bok. Full av hopp, skulle jag vilja säga. Ganska naken. Naket berättat om sorgen över sin man.
Jag föreläste för begravningsbyråer i Jönköpings län. Och då, alltså, jag känner sån oerhörd tacksamhet, Maria, till att du tog kontakt med mig. För att jag inser mer och mer, ju mer jag föreläser, ju mer människor frågar mig saker och ting, så inser jag bara hur, vad ska man säga, ja, men hur... det inte fungerade för oss med, alltså, vad som ska kicka in och vilka som ska finnas där och hjälpa oss. Och det var igår igen att jag fick den frågan av en begravningsentreprenör som har jobbat med att sitta i krishanteringsgrupper och så. Det ska ju finnas det i varje kommun. Så när det händer sådana här saker, då ska de ju direkt vara på plats och hjälpa till och stötta. De ska komma hem till hemmet samma dag. Och finnas där och guida och berätta vad som kommer hända. Så när jag berättade att det inte fanns för oss, att vi bara åkte hem och sen hörde vi ingenting mer ifrån någon. Alla blir helt chockade. För att man förstår inte att det är så det går till. Och jag är inte den enda som har den upplevelsen. Men därför så känner jag sån oerhörd tacksamhet, Maria. För att jag vet inte hur jag hade mått idag om inte du hade kontaktat mig.
Nej, jag gick ju emot mina principer. För jag gör ju ofta inte det. Men jag kunde ju inte motstå med det när det gäller dig. Nej, men det är bra. Det har gjort jättemycket för dig.
Det har gjort oerhört mycket för mig. Och det gör det i omgångar, kan jag känna. För att ibland så är... alltså, vi är ju människor och man möter olika... tuffa situationer och jag har levt mycket i liksom kris, konstanta kriser under långa, långa perioder som aldrig tar slut, och då är det svårt att ibland komma ihåg allt man lär sig, men då brukar jag sätta mig och läsa boken och göra någon bearbetning och liksom påminna mig själv hela tiden om det, för att metoden funkar ju, även om man tvivlar på det ibland, när man glömmer bort, så funkar det ju varje gång man gör det. Nej, men jag kommer nog aldrig kunna beskriva med ord hur viktigt det har varit för mig.
Nej, men det är det ju för mig också. Och just det här att släppa taget. Inte rättfärdiga vad någon gjort eller det man känner. Men just det här att släppa taget om smärtan för att kunna gå vidare och leva friare. Inte bitter eller sådär. Det är jättefint.
Ska vi avsluta så?
Ja, men jag tänker det. Det blir inte så långt idag. Men vi vill egentligen bara
säga hej
precis. Ja. Och vi är tillbaka. Och sen så... vi har ju lite musik också. Så kanske inte blir någon musik just idag. Men vi ska försöka spela lite musik också. Ja. Avslutningsvis. Ja. Bra. Då säger vi hej då.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.